Du lyssnar på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Det har blivit dags för det andra avsnittet av historien om morden i Heden. I förra avsnittet fick vi höra hur de två luffarna, Svarta Hästen och Lövsta Lunsen, tillsammans med Jutta både planerade och mördade paret Dunder genom att hälla arsenik i kaffekasken. När bytet på hela 90 kronor är funnet i det mördade parets portmonnär gör förövarna vad de kan för att dölja sitt dåd. Men misstag begås, så pass ödesdigra att snart kommer lagens långa arm att ta upp jakten på dem.
När brevbäraren kommer till paret Dunders stuga på eftermiddagen måndag den 13 december blir han förvånad när ingen öppnar dörren som han knackar på och går över till grannen Bröms Nils Persson för att höra sig för om han vet vart sina grannar håller hus. Nils svarar att de antagligen bara är på besök hos en granne och brevbäraren ger sig av, nöjd med det svaret. På kvällen börjar dock Bröms Nils själv fundera då han passerar stugan och märker att det är ovanligt mörkt där inne. Han har inte sett sina grannar på hela dagen och nu börjar han bli orolig över att någonting har hänt i gamla paret. Bröms Nils tar kontakt med några andra grannar i Heden. Anders Lindahl och Björs Olof Larsson. Alla tre har sett paret dagarna innan och vet att om de skulle resa bort så måste någon av dem hjälpa med skjutsen och det har ingen gjort. De beslutar sig för att ta sig in i stugan för att se att allt står rätt till och tar därför hjälp av snickaren Fredrik Henriksson som borde ha de verktyg som behövs för att öppna dörren. Innan de gör någon åverkan på paret Dunders ytterdörr så väljer Bröms Nils att testa om man kan låsa upp med en av sina egna nycklar som då fastnar i låset. Och när han försöker rycka loss nyckeln så går dörren upp. Till allas förvåning så verkar det som att den har lämnats olåst. När de kommer in i stugan så möts de med en massa os och måste börja med att öppna fönster och vädra ut. I soffan ligger de gamla som synes i fridfull sömn men tydligt avlidna av kolosförgiftning, konstaterar grannarna. Olycka eller ej så var detta nu en sak för polisen och Björs Olof Larsson beger sig till handelsboden för att därifrån kontakta kronolänsman Axel Torell i Leksand. När Torell anländer med hästskjuts så har han med sig en annan polisman, S. Lysell, och under tiden som de väntar på att läkaren ska anlända så utför de en första undersökning av bostaden. I köket fann de en förkolnad strumpa som tycktes ha fallit ner från ställningen ovanför spisen där det hängde flera strumpor på tork. Det syntes inga tecken på våldsamheter varken på kropparna eller i köket. Allt var väldigt ordnat och städat. Nästan lite för välstädat, tyckte Torell. Allt var diskat och undanstoppat. Golvet var rensopat, skorna var uppställda på sina platser och det äldre paret var ordentligt nedbäddade i kökssoffan med täcket uppdraget under hakan. Torell tyckte att hemmet nästan kändes sterilt och i avsaknad av en känsla av liv som brukade finnas. Inga tecken på påbörjat julstök eller hushållsarbete av något slag. Landsfiskalens misstankar blev inte mindre då de båda poliserna klev in i kammaren och där hittade mängder av utbrunna tändstickor på golvet samt utdragna lådor överallt i chiffonjen. Paret Dunders tomma plånbok och portmonnäer fanns också där och allt började nu peka på ett rån och kanske också ett dubbelmord. Helt säker kunde man dock inte vara innan en läkarundersökning utförts som kunde fastställa om dödsorsaken var kolosförgiftning eller någonting annat. Dr. Johan Ekelund som anlände till platsen kunde genom en yttre inspektion av de båda kropparna konstatera att det definitivt var en förgiftning av något slag som krävt livet av det äldre paret. Att det skulle vara av kolos var däremot mindre säkert. Läkaren själv gissade på arsenik men måste först genomföra en obduktion för att fastställa korrekt diagnos. Grannarna som påträffat paret berättade om det underliga med den olåsta dörren på poliserna samt det faktum att nyckeln inte stod att finna någonstans. De visste mycket väl var paret Dunder vanligtvis förvarade sin nyckel. På en hylla ovanför ytterdörren. Men där var det tomt. Utanför stugan fann de dessutom fler fotspår i snön som inte tillhörde grannarna. Polismännen fick också höra vittnesmål från tre pojkar som varit på Tivoli-besök i Åkerö cirka 2 kilometer norr om Heden under söndagskvällen och som vid sin återkomst hemsett någonting underligt när de stod vid vägkanten och sa adjö till varandra. De tre pojkarna, Olars Lars Larsson, Tidigs Karl Andersson och Lismats Olof Olsson, kunde berätta att de sett ett flammande sken in i paret Dunders kök som slocknat efter en stund. Och att en man som de inte kände igen strax efter kommit springande längs med vägen. När mannen uppmärksammade pojkarna vek han plötsligt av från vägen och fortsatte springande över åkrarna med ett ljudigt klafsande om fötterna som pojkarna tolkade som att han bara stövlar som var för stora för honom. Den här informationen gjorde att poliserna började syna fotspåren utanför stugan närmare och länsman Eivind Andersson bestämde att de skulle försöka göra avtryck av spåren för att kunna göra jämförelser längre fram. Då det började töa var det fråga om att göra detta så skyndsamt som möjligt och fotspåren täcktes över med säckar, lådor och kartonger. Därefter uppsöktes handelsboden där kimrök inhandlades. Kimrök är ett fint kolpulver som används i bland annat tillverkning av målarfärg och som tillverkades genom att bland annat björknäver brändes och soten samlades upp. Detta pulver ströddes nu försiktigt ut i fotspåren av Andersson och kollegan Lysell för att alla konturer skulle framträda tydligt. Bland annat så kunde man nu fastslå att avtrycken visade stövelavtryck med så kallad skoskydd av metall. Det högra avtrycket visade att det satt 11 skyddsstift i sulan och det vänstra 9 stycken. Dessutom upptäckte man att stiften satt något ojämnt i sulorna. Avtrycken ritades av på papper och sparades. Det här skulle visa sig vara av största vikt för att senare kunna göra en säker identifiering av förövarna. Förutom avtrycken inkom nu uppgifter om att 2 luffare varit synliga i byn under helgen. Och landsfiskalen tog emot beskrivningar av signalementen av de 2 och förmedlade detta vidare till intilliggande polisdistrikt med hjälp av en telegraf på tisdagsmorgonen den 14 december. I Heden beslutar byamännen att sätta ut posteringar för att på så sätt genast kunna få underrättelser om de 2 misstänkta luffarna skulle visa sig i området igen. Tack vare landsfiskalens telegram så var det inte bara i Heden som man synade främlingar lite extra i sömmarna. Hela Dalarna var medvetna om vad som har skett och sökte misstänkta med ljus och lykta. Under tiden som polisen gjorde sitt så måste också förberedelse för makarna Dunders begravning ske. Och samordningen av allt detta föll på deras dotter Maria som skyndat till föräldrahemmet från Hedemora för att göra vad hon kunde. Bland annat så måste parets kroppar tvättas och svepas innan övriga begravningsceremonier kunde fortskrida. Grannen, Bröms Nils Persson, som var en av de som funnit hon döda, och Myr-Brita Nilsson anmälde sig som frivilliga att vara behjälpliga med just detta. Hela situationen tycktes dock bli lite för mycket för Bröms Nils som efter en stund kände sig illamående och måste bege sig hem för att vila. På väg hem till sitt så stöter han av en händelse ihop med Jutta som av oklar anledning befinner sig ute på gårdsplanen. Bröms Nils förklarar vad som har hänt och vart han själv är på väg och Jutta erbjuder sig då att ta hans plats för att hjälpa till så gott hon kan. Inga misstankar om något underligt finns innan Bröms Nils återvänder till Dunders efter sin vila och till sin stora förvåning får se nyckeln sitta i dörrlåset. Just den nyckel som de 3 grannarna sökt efter hela kvällen då de fann makarna. Sökt men aldrig funnit. Den som var spårlöst försvunnen trots att de visste vart den borde vara. Nu satt den där i dörren igen som om den aldrig gjort annat. Bröms Nils skyndar in i stugan och berättar för Myr-Brita, Jutta och Dunders dotter Maria om det märkliga. Alla 3 håller med om att det låter väldigt märkligt. Ingen kan dock komma på hur det har gått till. Senare samma eftermiddag sker någonting annat som i sammanhanget verkar märkligt. Jutta beger sig till handelsboden och storhandlar mat. Egentligen så är mängden mat inte speciellt uppseendeväckande med tanke på de många munnarna och mätta där hemma. Däremot så är det många handelsboden som reagerar på att Jutta betalar kontant med sedlar. Det är inte ofta som det händer. Som vanligt så skvallras det i handelsboden där alla träffas och just nu är det självklart paret Dunders frånfälle som diskuteras. Alla är övertygade om att ett mord är begånget med tanke på alla frågetecken kring händelsen. Jutta däremot som självklart också deltar i samtalen håller fast vid sin åsikt om att det måste röra sig om kolhosförgiftning. En åsikt som hon dessvärre är helt ensam om att ha. Ja, en annan vet nog en hel del, tillade hon. Ack om min tungas band kunde lossas. Vi får väl se vart det blir kalas i jul. Alla närvarande i handelsboden tycker att det här var ett ytterst märkligt uttalande men ingenting att lägga allt för stor vikt vid. Den där gräsliga Jutta kunde väl vräka ur sig vad för dumheter som helst. Att hon sa en massa strunt det kunde alla i Heden hålla med om. Men ingen kunde ändå misstänka Jutta för att vara delaktig i det som alla var övertygade om var ett mord. Hon hade gått över många moraliska gränser under sitt 45-åriga liv, men mord? Nej, det kunde man aldrig tro om henne. Redan på tisdagsmorgonen fick polisen in det första viktiga tipset. Drängen Anders Löfeldt från Gagnef besökte handelsboden i Heden och får då höra allt nytt skvaller om det inträffade. Och de huvudmisstänkta just nu är två försvunna luffare som han söker efter. Redan på tisdagsmorgonen får polisen in det första viktiga tipset. Drängen Anders Löfeldt från Gagnef besöker handelsboden i Heden och får då höra allt nytt skvaller om det inträffade och att de huvudmisstänkta just nu är två försvunna luffare som man söker efter. Anders kan genast informera alla församlade att det med största sannolikhet är just de två misstänkta mördarna som han mött i Västanvik tidigare på morgonen. Polisen informeras genast om att de misstänkta på väg norrut, antagligen till Mora, och länsman Andersson tillsammans med fjärdingsman Yr Olof Matt som ger sig till Siljansnäs där de hoppas kunna genskjuta de efterlysta. Redan samma kväll så får poliserna i Grytnäs syn på två manspersoner på väg mot landsvägen från Österdalälven. Med handbojor ligger polismännen gömda bakom en lada och hoppar fram och griper de båda misstänkta när de kommer nära. En av männen visar sig vara Fredrik Alfred Westlund, Lövstalunsen, medan den andra stackaren är en helt oskyldig bagare som under förhöret blir så uppskrämd att han erkänner sig skyldig av bara farten. Folk från Heden kunde intyga att Lövstalunsen befunnit sig i byn vid tiden för mordet, men själv kunde han för sitt liv inte minnas eller förklara var han hade varit på söndagskvällen. Inte heller stämmer hans stövlar överens med de avtryck som polisen sparat. Lövstalunsen försöker förklara att livet som luffare lätt gör att man blir lite dagvill. Utan stadigt arbete eller bostad så blir allt lite rörigt med var och när saker och ting inträffat, och det är därför som man inte kan säga exakt vad han har gjort. Han har varit lite överallt, tror han, men han har inte varit i Heden. Luffare över hela Dalarna tas in på förhör och släpps eftersom deras alibin kontrolleras och visar att de är oskyldiga. En blir dock kvar i häktet. En man som identifieras som Frans Otto Eriksson har anhållits av landsfiskalen i Bjursås efter att ha drivit omkring där. Han har medgivit att han har varit i Heden under söndagen och att han har fått bo hos en kvinna vid namn Jutta. De hade tillbringat hela söndagen hemma hos henne och på måndag morgon så hade han tagit adjö och begivit sig av mot Oxberg. Han hade gått till Lustebo och där tagit tåget till Falun. Som vanligt så försörjde han sig på att göra ståltrådsarbeten. I Falun hade han börjat festa lite och blivit i fyllan och av oklar anledning beslutat sig för att ta sig tillbaka till Leksand. Och det var på väg dit som han blivit gripen i Bjursås. Under tiden som transport av Svarta Hästen Eriksson tillbaka till Leksand ombesörjdes så fortsatte förhören med Lövstalunsen som tidigare. Klockan 4 på morgonen kunde inte fasaden hållas uppe längre och Lövstalunsen började så smått erkänna. Från början var hans historia något luddig, men ändå med så pass många delar som kunde bekräftas att Svarta Hästens historia lät mer och mer osannolik. När det sen kom till de skoavtryck som polisen hade tagit kopior på visade sig stämma exakt överens med Svarta Hästens stövlar, så drog snaran åt än mer. På frågan om han själv satt skyddsstift i sulorna så svarade han att det var väl självklart att man gjorde sådana enkla saker själv. Och nu hade poliserna fått ett svar på varför stiften satt ojämnt i skorna. Lövstalunsen hade i sina erkännanden under förhöret berättat om mötet med Svens Brita Olsson på vägen utanför Dunders samt att Jutta hade känt igen henne. Brita blev nu kallad till förhör som vittne och kunde bekräfta att hon sett alla de tre namngivna personerna under kvällen. Brita berättade att hon hade varit på väg till Anders Lindahl på andra sidan bygatan vid Dunders för att dricka kaffe. Hon hade då sett tre personer. När hon sedan en timme senare på väg hem igen så hörde hon någon vissla inifrån gården och såg då Lövstalund som kom ut på gatan och kvickt vände om igen när han fick syn på henne. Samtidigt så såg hon både Jutta och en annan man som hon nu när hon fick se honom var säker på var Svarta Hästen smyga längs med Dunders husvägg. Brita hade hört ett skrik och sett ljussken inifrån Dunders innan hon skyndade därifrån. Hon hade inte velat framträda med vad hon visste tidigare, men kände nu att hon var tvungen att berätta allt hon visste. Den här torsdagskvällen som förhör hörs med vittnet Brita Olsson så greps också Jutta hemma i sin stuga, misstänkt för delaktighet i morden. I stugan hittades också 26 nycklar och två dyrkar som landsfiskal Torell tog med sig. Juttas grannfru fick komma över för att ta hand om barnen och djuren. Jutta förklarade att det här snart skulle vara uppklarat och hon var hemma igen. Det här mordet hade hon ingenting att göra med. Hon visste nog minsann varför Brita sprang med lögner och falska anklagelser. Det hela hade att göra med en gammal skuld på 65 öre som Brita hävdade att Jutta var skyldig henne. Den här tvisten hade pågått i många år och de båda kvinnorna kunde inte riktigt med varandra. Jutta hävdade envis att detta var den enda orsaken att hon dragits in i det här. Från polisens sida så såg man lite annorlunda på saken. Förutom det erkännande och vittnesmål som nu fanns från Lövstalunsen och som definitivt placerade Jutta hemma hos paret Dunder den aktuella kvällen, så var det någonting annat som landsfiskalen funderat över. Han tyckte att det var någonting med köket och bostaden som pekade mot en kvinnas inblandning och närvaro. Det var den där hettan till exempel. Den som vi vet att Jutta så noggrant fäst på mor Karins huvud när hon låg där i kökssoffan. Enligt tradition i Dalarna så bar ogifta kvinnor röda eller rosiga hettor och kallades för kullor. Efter att de gift sig och blivit kärringar så bar de istället en vit hetta med ett svart band. En annan detalj som är viktig för sammanhanget är att kvinnor i olika socknar fäster sina hettor på olika sätt. Nu var det så att mor Kerstin och hennes make inte alls var från Dalarna, utan var hälsingar bägge två. Ändå var mor Kerstins hetta knuten på det speciella sätt som Leksandskullor knyter sina hettor på. Det här pekade också i riktning mot en kvinnas närvaro. En kvinna som definitivt var en Leksandskulla, precis som Jutta. De tre anklagade blev visade liken efter paret Dunder och Svarta Hästen fortsatte sitt nekande. Han lät dock inte lika munter när de senare förflyttades till häradshäktet och det blev uppenbart att Lövstalunsen erkänt allting. De bägge männen var cellgrannar och Svarta Hästen gapade och skrek att han skulle satt kniven i den äldre mannen om de delat cell. Alla tre förflyttades till fängelset i Falun strax innan jul där de skulle förvaras till dess att rannsaknarna kunde hållas inför häradsrätten i Leksand. Den 10 januari 1910 inleddes förhandlingarna av häradshövding Ragnar Grönhagen med hovrättsnotarie Wilhelm Lagerkrantz som försvarare för de åtalade och med kronolänsman Torell som åklagare. Fram till avslutningen den 28 maj hölls det sammanlagt 8 sessioner vid vilka de tre åtalade fick skjutsas med fångtransport mellan fängelset och rätten. Det här drog väldigt mycket människor som gärna ville se de tre potentiella mördarna med egna ögon. Iförda både hand- och fotbojor fick de tre ta sig fram genom led av nyfikna. Jutta försökte varje gång skyla sig med sin stora sjal. Under större delen av rättegången så vidhöll både Svarta Hästen Eriksson och Jutta sin oskuld medan Lövsalunsen inte riktigt kunde bestämma sig för vart han stod. Ena gången erkände han villigt för att nästa gång ta tillbaka allt och även han nekade till alla anklagelser. Slutligen med den sista rannsakningen så erhöll Svarta Hästen om att få tala enskilt med häradshövding Grönhagen och erkände då sin närvaro under mordet. Dock hävdade han att han enbart stått vakt utanför stugan och aldrig deltagit i det som skedde innanför väggarna. Juttas version av kvällen var dock oförändrad genom hela processen. Hon hade inte varit utanför sin egen stuga den här kvällen och menade hon var helt oskyldig till allt som hade med morden att göra. Under rättegången framkom även information om något inbrott som de tre åtalade var inblandade i och som de själva medgav delaktighet i, och detta togs också med i den slutliga domen som presenterades den 30 maj 1910. Eftersom Lövsalunsen varit den som uppenbarligen och genom eget vittnesmål bjudit det äldre paret på den förgiftade spriten ansågs han vara den klart mest delaktiga parten. Även Jutta ansågs ha haft stor del i det hela eftersom det var hennes arsenik som används och genom det faktum att det var hon som först föreslagit paret Dunder som möjliga offer med tanke på de pengar som hon kände till att de hade. Svarta Hästen bedömdes också delaktig i själva dådet. Fredrik Alfred Lövsalunsen Westlund och Karin Jutta Olsdotter dömdes för rånmordet till döden. Och Frans Otto Svarta Hästen Eriksson dömdes till livstids straffarbete. Målet kom även att prövas av hovrätten innan domarna fastställdes och under den tiden han Lövsalunsen återigen ändrade sig och menade att hans erkännande tidigare endast varit ett försök att ställa sig in hos åklagaren. Det hjälpte inte och hovrätten fastställde domarna den 15 juli 1910. Nu var det så vid den här tiden att även om en förbrytare dömdes till döden så var det praxis att domen omvandlades till livstidsstraffarbete. Senast en man avrättades var 10 år tidigare, den 10 december 1900, då den så kallade Mälarmördaren Johan Filip Nordlund halshögs i Västerås. Och senast en kvinna hade avrättats var när Anna Månsdotter, också känd som Yngsjömörderskan, föll för bilen i augusti 1890. I oktober kommer dock nyheter som får tankarna på en omvandling av domarna kastade över ända. Den dödsdömda mördaren Johan Alfred Andersson Ander har fått avslag på sin nådansökan och ska avrättas i november samma år. Det här med hjälp av den nyinköpta giljotinen från Frankrike. Informationen om att Ander verkligen har avrättats den 23 november på Långholmen når de intagna som sitter och väntar. Och vi kan anta att varken Lövsalunsen eller Jutta uppskattar dessa nyheter. Den 28 oktober, Fem dagar efter att giljotinen gjort processen kort med Ander nås dock Jutta av beskedet att hennes dom har omvandlats i livstidsstraffarbete. Löfsalundsen nås av samma besked ett par dagar senare. Svarta hästens straff står kvar oförändrat. När domarna har fastställt så förs de tre till de fängelser där de ska börja avtjäna sina straff. De båda männen förs till Långholmen i Stockholm och Jutta transporteras till kvinnofängelset i Växjö. Till en början så får Löfsalundsen arbeta i stengården med att hacka makadam. Men efter en tid så sätts han istället på inomhusarbete då hans krafter inte är vad de varit i ungdomen. Istället så får han stoppa madrasser och kuddar med halm. Löfsalundsen ansågs vara en snäll och beskedlig gubbe och gjorde inte mycket väsen av sig. Detsamma kan man inte säga om hans tidigare kumpan Svarta hästen som istället var en bråkig fånge som mest ställde till besvär. Han hade tydligen svårt med humöret och fick flyttas runt mellan olika anstalter såsom centralfängelset i Malmö och anstalten Karlskrona innan han var tillbaka på Långholmen igen. Slutligen hamnade han på fängelset i Mariestad där han bland annat fick arbeta som kusk och hästskötare då det här var ett jordbruksfängelse med lite mer frihet än de traditionella cellfängelserna. De bägge männen skickade in nådansökningar efter att ha avtjänat en tid i fängelset men fick avslag. Löfsalundsen skickade sin första ansökan 1920 efter 10 år på Långholmen och Svarta hästen gjorde sitt första försök 6 år senare, 1926. Löfsalundsen gjorde nya försök både 1928 och 1930. Den sista gången gick det bättre. Kanske på grund av att även fångvårdsstyrelsen tillstyrkte nåd på grund av den gamla mannens höga ålder och försvagade hälsotillstånd. Fredrik Alfred Westlund fick sin önskan om att fira sin 75-årsdag i frihet uppfylld och kunde efter frigivningen återvända till Österlövsta där han flyttade in hos sin bror och levde där till sin död. Svarta hästen gjorde också sitt för att bli frigiven och skickade redan samma år som han fick sitt första avslag in en ny nådansökan som även den avslogs. Men skam den som ger sig. Redan 1928 och 1929, bara 2-3 år efter den första ansökan, skickade in nya som även de avslogs. Nu var han ju som sagt en relativt besvärlig fånge. Det här kan vi anta låg honom i fatet nu då han inte fick samma goda vitsord som tidigare Löfsalundsen fått. Men med tiden blev den vildaste fånge äldre och klokare och så även Svarta hästen. 1930 så är han 54 år och gjort det som står i hans makt förändra sig. Han tar sitt arbete på jordbruksfängelset på allvar och försöker sköta sig efter bästa förmåga. Han skickar in en nådansökan och beskriver sitt liv och hur han reflekterat över sina misstag och hur han ser på framtiden. Han berättar också att han haft kontakt med Frälsningsarmén i Stockholm som har lovat honom en plats att bo om han skulle bli frigiven. Att han verkligen har ändrat karaktär kan vi förstå av de ord som fängelsemyndigheten i Mariestad yttrar i frågan. Eriksson har på sistone redovisat stillsamhet, godmodighet och gubbaktig förnuftighet och detta inger goda förhoppningar för framtiden. Så friges han då i november 1930 och får skjuts till Stockholm där Frälsningsarmén inte bara ordnat bostad utan också ett arbete som bagar åt honom. Lyckan blir dock kortvarig. Tiden i fängelset gjorde honom nervös och han skräms nu av livet i en storstad. Han tar bland annat upp om det kanske skulle vara möjligt att få flytta tillbaka till fängelset i Mariestad. Istället flyttar han till Västerås där han tillbringar resten av livet. Han hamnar på Karlslunds vårdhem på slutet och där dör han också av cancer 1953, 77 år gammal. Jutta då? Hur gick det för henne? Ja, Jutta flyttade som sagt till kvinnofängelset i Växjö där hon fick sitta till sin frigivning redan 1925. Anledningen till att hon fick sitta så pass mycket kortare tid än sina båda medbrottslingar var för första hennes hälsotillstånd. Jutta hade fått svåra problem med ett gammalt hjärtfel som bland annat gjorde att hon inte tordes gå i trappor och var rädd för drag, vilket gjorde att hon undvek så mycket som möjligt och vistas utomhus. Från och till så drabbades hon av anfall som ibland var så stora att man från fångvårdspersonalens håll trodde att hon skulle avlida. De gånger hon låg för döden så hoppades man på att detta skulle få henne att lätta sitt hjärta och äntligen erkänna sin skuld i makarnas dunders död. Men icke. Jutta fortsatte hela sin fängelsevistelse envist hävda att hon var oskyldigt dömd och att det hela enbart var baserat på svensk Brita Olssons lögner. Det hela blev en sån fix idé för henne att hon kommer hålla fast vid den resten av sitt liv. Karin Jutta Olsdotter ansökte om nåd första gången redan 1913 och fick avslag. Nästa gång 1917 försökte hon förutom nåd att få polisen att genomföra ett nytt förhör med henne för att bevisa hennes oskuld. 1920 vädjar hon om nåd igen och vill nu även ha resning i målet. Jutta är så påstridig i det hela att hon får uppmärksamhet från häradshövding Axel Karlsson i Stockholm. Karlsson, som också är jurist, har gjort sig ett namn efter att lyckas få två oskyldigt anklagade friade från misstankar om delaktighet i det så kallade Hammarbymordet 1913-14. Året därpå, 1915, så lyckas han få till resning för en livstidsdömd man som redan hunnit avtjäna 5 år för Östermarksmordet i Värmland. Den mannen kom att frias på grund av att det saknades tillräckligt med bevis. Nu tog han sig an Juttas fall och tillbringade 6 månader med att gå igenom alla handlingar från fallet. Efter att noga granskat allt så var hans slutsats att även om bevisningen mot Jutta inte var helt odiskutabel, så var det i alla fall helt klart att hon var delaktig i och hade stor skuld i morden. Resning avstyrktes. Jutta skickade in en ny nådansökan 1924 som avslås. Men redan året därpå försöker hon igen och skriver nu att hon inte önskar dö inom fängelsets murar utan istället får möta evigheten i frihet och i sin hembygd. Även Göttas dotter Anna hade skrivit till Kungs för att vädja om nåd för sin mor. Och fängelseläkaren i Växjö, doktor H. Goldkul, skriver att det är otänkbart att hon kommer att kunna genomföra nya brott. Hon kan inte längre arbeta på grund av både sitt hjärtfel och åderförkalkning och dessutom senilitet. Han är väldigt direkt i det han skriver. Hon är snart död. Även Göttas dotter Anna hade skrivit till Kungs för att vädja om nåd för sin mor. Och fängelseläkaren i Växjö, doktor H. Goldkul, skriver att det är otänkbart att hon kommer att kunna genomföra nya brott. Hon kan inte längre arbeta på grund av både sitt hjärtfel och åderförkalkning och dessutom senilitet. Han är väldigt direkt i det att han skriver hon är snart död i sin skrivelse. Även fängelsepastorn Gunnar Stenvall kan intyga att Karin, som nu är en lite skröplig 74-årig gumma, har blivit varmt religiös på ålderns höst. Med dessa skrivelser om hennes hälsotillstånd och ålder i vågskålen blir Jutta nu frigiven och omhändertagen på Leksand Tibbles ålderdomshem. Sina sista år i livet lever hon i sin hembygd. Hon sågs ibland promenera omkring och samtala med bekanta från ungdomen. Jutta fortsatte att vidhålla att hon var oskyldigt dömd och det blev som en tyst överenskommelse bland de bybor hon mötte att inte ifrågasätta det här, även om alla nog hade sina egna åsikter om det. Karin Jutta Olsdotter avled den 9 mars 1929 på ålderdomshemmet och kom att gå till historien som den sista kvinnan att avtjäna lagens strängaste straff, livstids straffarbete.
Du har lyssnat på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Dagens avsnittsmaterial är i huvudsak hämtad ur boken Brottets krönika, del 3 av Carl Olof Bernhardsson. Vill du stödja podden? Swish 123-567-2431. Historier från Dalarna har också 2 systerpoddar, Historier från Hälsingland och Historier från Gästrikland. Du hittar dem där poddar finns. Ett nytt avsnitt av Historier från Dalarna hör du i din podcastapp samt via Spotify den 9 februari. Tills dess, ta hand om er och tack för att du har lyssnat.